Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Do I know it? För jag har varit den som har lämnat luckan i mitten.
Kastet till just den här slangbälleeffekten.
När vi gör så blir det lite långsammare och bollen sjunker lika snabbt fast man är proffs eller som man är amatör.
På en svart hall. Lamporna tänds. Ut på en ensam bana.
Vi kontemplerar också. Fan, vi måste ju ha bättre muggar.
Mm, alltså. Det är det Federer har kommit på. Lyssnat på hennes vänner.
Du lyssnar på Tennisvänner, podden som servar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare.
15 love. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Oj! Ja, vänta. Jag stannar och väntar.
Jag ska bara reda ut lurarna här nu för att se vilken av dem jag stoppar i.
Fan vad du håller på och dribblar.
Det här tycker jag är livet. Så här ser mitt liv ut. Vi har så många hjälpmedel och jag älskar alla tekniska prylar som förenklar livet. Men det kan ju bli för mycket av det goda.
Ja. Ja, men alltså don't mention it hela den här dagen. Det var helt sjukt. Börja sätta sig upp och betala räkningar, jag och min man. Det är så här lönemånad, bra, check, vi har det på rutin. Sen så ska vi gå igenom det här superviktiga pappret. Och nu är det så himla borta. Sen dottern hade någon postavi. Den är också helt borta. Också som en så här trolleri borta. Jag har gått igenom soporna. Till liksom hela veckans sopor.
Det ska inte vara lätt alltså.
Mitt körkort har gått ut. Det går ut efter ett visst antal år. Man måste ansöka om nytt. Jag får den där ansökan inlämnad i sista stund. Äntligen, nu är den surdeg. Nu är det inskickat. Jag åker och tar en bild i en sån här automat enligt konstens alla regler. Får tillbaks. Namnteckningen är godkänd. Bilden är underkänd.
Men bilden är underkänd.
Den är underkänd av någon obegriplig anledning. Min dotter börjar bli ganska stor nu, så hon ska ju liksom börja bli vuxen. Så nu föregår man med gott exempel och man är lite såhär, men så här ska du göra när du tänker med det här. Och man ska ha ordning och reda, man ska ha en perm för de här saker och ting och ska ha det här. Och sen ser hon liksom i skarpt läge, ser hon sina föräldrar totalt någon koll. Helt köksbord full med höga. Hittar ingenting. Det är noll flyt.
För det här är ju så roligt. För jag har ju då tillbringat 2 timmar här nu. Det är så roligt att säga det. Det här har inte jag visste inte det. Jag hade ingen aning. Jag har haft sån jävla ångest idag. För jag har tappat min plånbok. Du vet, den är också borta. Den är också borta. Den har jag haft. På vägen till tennisen så svängde vi förbi själv och jag tog en macka på vägen dit. Det var senaste gången jag hade. Alltså det är typ 3 timmar innan som jag hade plånboken i handen. Var är den nu? Trolleri borta. Du vet, och man bara, var kan jag ha lagt den? Och då börjar man ju liksom sluta lite på sig själv. Bara, är det något fel på mig nu? Har jag imploderat på något sätt i huvudet? Finns det någonting kvar här inne? Vad fan?
Borta,
är det, hur
borta.
Är det möjligt
är
att
också.
Den inte
är?
Nej, och då åker jag ju liksom, jag åker till själv macken. Och just det här, fråga alla letar. Leta i bilen, leta där. Liksom involvera alla. Så jag åker ut till tennishallen också. Letar under bilarna på parkeringen. För tänkte, det kanske ligger på parkeringen där då. Och har också känslan av att jag står inte ut med känslan av att behöva spärra alla på. Jag orkar inte det. Det här är för jobbigt. kommer tillbaks med nyktra ögon, lite lugnare, tittar in i tennisväskan. Ja, men där ligger den. Det är ju inte så i tennis att man bara trycker på en knapp och så gör man jaha, och så gör man allt rätt. Det funkar ju inte riktigt så, men det är ju många gånger som man nästan står och är lite chockad över ett slag som har blivit riktigt, riktigt bra. Mm. Just därför man har inte riktigt, man har liksom ingen aning om hur 17 det kunde bli så där bra. Och därför älskar jag den här typen av sätt att angripa olika typer av slag. Just att man benar ner det och gör det tydligt exakt vad som händer. Och sen så kommer ju det här måste man ju öva på typ ett år eller två, du vet. Det är ju ingenting som bara kommer att göra att du från och med nu serverar som en...
Server lika bra som Serena.
Att man bryter ner och kanske förstår serven i dess form och i de steg som måste tas. Det är det som är så svårt med serven, tycker jag. Det är det som är så... som kräver så mycket precision. Det är liksom att den innehåller så många delar som man... Det är lite som att spela piano med båda händerna. Liksom.
Just det.
Du måste ha koll på hela kroppen och allt måste samspela i harmoni. Annars så sitter den i nät eller går ut. Mm. Det är också det som är så underbart när allting sitter. Det hjälper ju definitivt till att få klarhet i vad det är egentligen man gör.
Ja, så därför tänkte vi bena ut serven lite idag. Vi har fortsatt följa Serena Williams kurs. Vi kommer bläddra lite i vår bibel, The Tennis Drill Book. Men först så ringer vi matchcoachen. Är du där?
Jag är här, tja.
Tja!
Äntligen så känns allt som det ska igen.
Ja.
Nu har vi vår matchcoach vän som någonstans man kan hålla i handen.
Precis, var befinner du dig förut för några avsnitt sen? Satt du i en carport i...
Ja, men jag gör ju nästan alltid det. För jag känner att det är som en liten studio har det blivit av det. Lite ombonat och jag har med mig lite frukt och lite vatten ifall det skulle dra bli ett långt poddpass och sådär. Så att det blir som en liten... Shrine.
Men hoppas din bil klarar av lite hetta då, höll jag på att säga. För att veva ner rutorna om det blir för nu har vi ett riktigt tufft ämne. Kanske tennisens tuffaste ämne. Både på banan och hur det gör sig i ljudmediet får vi väl se. Men det är ju den här jävla serven, helt enkelt.
Ja, men det svåraste slaget måste man väl ändå säga att det är.
Verkligen. Ja, det är det. Där vi tänkte att vi skulle djupdyka lite. Och kastade ut en fråga till lyssnare. Så vi har fått några frågor. Och de är ju tekniska. Liksom hur träffar man högt och hur får man kraft? Och hur bryter man de invanda mönstren? Men du som är liksom match... coach som mera liksom fokuserar på själva spelet ur ett annat perspektiv. Där är det jäkligt spännande att se vad kan serven göra utifrån ett taktiskt speluppläggsperspektiv.
Absolut. Jag kan tycka som du var inne på, eller bägge två varit inne på, att det kanske är en av sportvärldens absolut svåraste moment vi pratar om. Så det är som ingen liten task som vi ger oss in på. Liksom. Det är server, det är svårt. Det är väldigt många moment som ska till och klaffa och synkronisera med kroppen. Och det är svårt slag helt enkelt. Och jag tror dessutom att lägger man till då nervositet och match och liksom att det avgörs på en boll, ett GM eller ett set eller match, så är det liksom, det blir ju inte enklare för serven just att kunna genomföras på ett bra sätt. Så att för att verkligen få till det så handlar det dels om att kunna klara av naturligtvis pressen, alltså rent psykiskt, att det känns som ett naturligt slag och man tänker så mycket på det. Så att det är repetition och liksom nöta in. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att få till en serve som håller i alla lägen och alla spända lägen och så vidare. Men om man tittar lite på
olika saker som man kan göra egentligen om man bortser från det tekniska med att slå en serve, så har du ju ett momentum eller ett moment och en trygghetsskapande effekt, liksom att göra saker i ett visst mönster. Ni tittat säkert på Australian Open så kan ni se hur folk förbereder sig inför en serve. Jag vet att Djokovic han studsar bollen nästan alltid, jag tror att det är 7 gånger, punkt liksom. Ni kan räkna in nästa gång ni kollar på honom. Och han gör det på ett visst sätt. Och Nadal gör sina saker med örat och pannan och näsan och hela den biten och ställer in sig. Det finns jättemånga olika sådana här. Cilic håller på lite med bakbenen och pendlar lite och rycker fram och tillbaka för att hitta någon slags balans. Det finns väldigt mycket saker där. Och det gör de för att skapa trygghet. Ja. Det är liksom någon slags form av snuttefilt vi pratar om, trots allt.
Det är fokus.
Och det finns de här grejerna, tror jag.
Komma in i sin bubbla.
Till och med om man tittar bak på gamla band så när man var små, att det är lite samma sak liksom. Att de gör ungefär samma sak fast man kanske tonat ner i något eller så. Men i grunden så är det liksom tillbaks till tryggheten. Det är modersmjölk, välling liksom, på något sätt.
Ja, det var roligt att du säger så.
Hur ska vi hobbyspelare på den här nivån? Ska spela en roll för oss?
Ja, men jag tycker verkligen att... Att liksom verkligen försöka göra, kopiera någonting som känns bra. Alltså det här känns väldigt gött och då gör jag om det nästa gång. Jag tänker inte på vad jag ska göra. För att jag ska alltid studsa bollen 4 gånger. Jag själv brukar studsa bollen 4 gånger. Jag brukar säga en boll i taget brukar jag ha som ett mantra. För att liksom komma ihåg att jag... Ja.
Oh,
för att jag, när jag börjar tänka på att om nu är nära
sätter,
nu är nära vinst, så är jag tillbaka en boll i taget.
Snuttefilt gillade jag, bättre. Bara komma in i sin liksom, trygg comfort zone.
Ja, så finns det ju det här med, jag menar det är ganska få som upp till en viss nivå som tänker placering av serven. Man är liksom glad att man får över serven, tror jag.
Exakt, först, kul att vara med.
Och är det första så är det jättekul och andra så är också roligt. Man har inte ens tänkt på om man ska lägga den nära korset eller längst ut eller lägga mot kropp. Det blir vad det blir liksom.
Exakt.
Så det är nästa nivå. Att om man inte tänker placering så tror jag det är väldigt svårt att placera. Om man inte tänker på att liksom, ja, men jag vill ha den där.
Ja.
Därför att där har vi en ris i backen som vi vill träffa. Så att börja tänka placering, det är det första steget, tror jag.
Stämmer det i dubbel, tycker jag hörde, att då ska man placera serven lite vid åt mitten?
Det beror lite på vem som står på andra sidan, tror jag. Och sen också höger och vänsterhänt och så vidare. Ja, men jag ser ganska många som försöker så att säga, ställa sig väldigt långt ut på sidan och serva för att verkligen få den här vinkeln på den. Så att då har vi ett annan plan så att säga. Där vill man ju nästan att den ska klättra på väggarna. Och mitten kan ju vara bra som en överraskningseffekt i så fall. Och sen att slå bollen i mitten överhuvudtaget i dubbel är ju fantastiskt, för där uppstår ju någon form av förvirring hos motståndaren. Vem ska ta bollen så där?
Do I know it? För jag har varit den som har lämnat luckan i mitten.
Ja, vi spelade ju dubbelgruppspel och jag vet inte hur många bollar jag förlorade genom att jag blev servad i en skarp vinkel utåt och på så sätt så drog motståndaren isär oss. Och då hade jag också ingen chans att placera returen eftersom jag var tvungen att sträcka mig så långt. Och då blev det superlätt att bara köra min retur, alltså för motståndaren och bara slå in den i mitten mellan mig och min partner. Och då, jag tror jag gjorde det misstaget så här, 3 bollar i rad.
Ja.
Alltså vet du vad jag får för vision nu? Jag ser framför mig att en drömläge skulle vara att jag skulle spela en match och så skulle jag ha dig i hörlurar.
Just det.
I sådana AirPods.
Ja, precis. Det kanske kan bli någonting.
Eller hur? En liten fluga.
En affärsutveckling. Precis. Ja, men sen har vi det med första och andra server som jag ser ganska många som tittar på och som kanske inte alls har egentligen den första server att prata om. Men av någon av gammal vana, när man tittar på tv så klämmer man i lite extra på första servern. Och egentligen då kanske då har en hög felprocent på den och sen har man kanske en ganska risig andra server. Så om jag egentligen bara ställer till det för den, då kan man lika gärna, tycker jag då, att lägga sig på en 80-70% nivå på alla servrar. om man vet med sig att andra servern är så risig så att det är som det blir ett vapen för motståndaren, då vill man ju att första servern ska gå in, så att säga. Då kan man väl dra ner några procent på kraften, helt enkelt.
Mm.
Men generellt skulle jag säga att jag tror att folk av liksom lite för mycket går in och defaultmässigt slår en hård första server fast som inte ens har det i sig, eller till och med så att de gör så pass fart på bollen så att motståndaren till och med tycker om det. Det finns en annan aspekt av det här med taktik, och så att säga, har du någon som är väldigt duktig på till exempel serveturer, så har Djokovic som är bäst, säger de ju, i världen på det. Jag tror att det skulle bli ganska spännande att köra underhandsserver på honom, att du är så att säga han är ju väldigt duktig på att ta fart och liksom har inget problem att röra sig, har han inte heller liksom, så att mot kropp och kanske med lite lösare, så kanske det händer saker i hans huvud liksom. Så att man får ju tänka på vad den andra också gillar och inte gillar.
Det är just det här liksom, när man tänker att nu kommer den första servern och kommer den jättelös. Då är det jättelätt
faktiskt,
att sluta.
Jag vet folk som har till och med vunnit turneringar i de lägre nivåerna på just att spela på underarmsserv. Om de har varit skadade eller så.
Hur skulle du säga om man är på en hobbyspelarnivå med lite högre än vad jag är? Säg att man spelar kanske i seriespel med klubben. Och hur vanligt och hur skulle det, är det acceptabelt och eller är det pinigt? Hur skulle det kännas om man går ut där och gör underhandsserv?
Ja, men alltså, jag tror inte, det finns ju absolut inget regelbrott obviously, som Kyrgios gjorde det mot Nadal i sommar. Det är klart att vissa tycker att det är jobbigt att få den emot sig, för att det lägger ju över ansvaret på den andra att hitta på något, så att säga, något kul med bollen. Så det blir ju jobbigt för den andra att få ta emot den. Klart att det sätter ju också lite så här, man går lite utanför, precis nosar på gråzonen på vad som anses vara okej och inte okej. Så
det blir lite snack det kanske jag, i omklädningsrummet, eller man får stå ut med lite blickar i sådana fall.
Gud, det är hon som serverar under den. Ja, då blir man lite kändis.
Det kan man ju ta om det är en vinst, tänker jag.
Vad kan man mer göra för att liksom använda serven i sitt spel?
Det är ganska många som inte tänker på att höjden är viktig också. Att om man kan få till en höjd på servern genom att, istället för att tänka på att man bara ska få över den med nöd och näppe över nätkanten, så kan man tänka sig att okej, vad händer om jag står där med lite mer båge? Vad händer om jag använder lite topspin? Nu är vi lite kanske på en
är det kickserven, liksom kickserven då?
Det är
eller?
Liksom inte något jätteenkelt slag för en nybörjare, men första momentet kan man börja tänka på att man ska få lite båge på bollen, lite marginal, och samtidigt så att det blir jobbigt för motståndaren att inte kunna kliva in så mycket, utan kanske till och med behöva backa lite.
Men vad gör kickserven då? Hur
kickserven
beter den
sig? Egentligen att du försöker få lite toppspin egentligen på serven, om du tänker dig. Att du liksom gnuggar lite bollen sådär.
Du borstar upp den.
Ofta kastar bollen lite bakom dig för att verkligen kunna.
Precis. Stryka den lite uppåt, liksom, komma lite med racket underifrån.
Lite toppspin med sidskruv, kan man säga. Nej, men så har vi det med energi också. Så där, att man tittar på, jag vet inte om ni har uppmärksammat det, men jag har tittat mycket på kvinnliga spelare. De ställer sig och hoppar lite innan servern. Har ni tänkt på det? Sharapova var duktig på det, och Pavlyuchenkova gör det. Och jag tror att de flesta gör det faktiskt. Och det gör de egentligen för att hålla, dels naturligtvis skaka av sig lite nervositet, men också ha energi. Jag vet inte, det lufsas ju ganska mycket omkring på banan inför en serv. När man tänker på att det ändå är kanske 30 sekunder som man har lufsat omkring där och plockat boll och sådär, så är det ganska lätt att man liksom stelnar till lite. Så att, jag tror det är ganska bra ändå, vi kan ge tipset att hoppa till lite så här, kolla lite på hur proffsen gör. De hoppar lite jämfota och försöker hålla energin uppe.
Nej, men sen så också att man växer fast. Det här är ju också ett väldigt vanligt misstag som jag gör. Att jag fastnar i om den går in eller ej. Istället för att studsa upp och tänka retur, jag ska ta returen.
Hur viktig är serven, skulle du säga, för någon på vår nivå? Hur viktig är den då? För i proffsens värld förstår jag att den är liksom, men för oss då, alltså, som inte har en kraftfull serv, vad är viktigast, att bara få över den, få igång spelet och vinna poängen på det, eller att verkligen öva upp serven och försöka sätta några S?
En blandning där. Jag tycker framförallt att försöka göra så lite unforced naturligtvis, alltså, jag menar, så lite dubbelfel som möjligt, och det är viktigt liksom, för serven ska ändå vara det gamet som man ändå tar sina game på, så att säga. Det förutsätts lite. Det är lite beroende på vem man möter, såklart, men man vill inte ge bort det liksom. Och då du kan det vara bra att hålla igen lite kanske på första serven och lägga sig på en 80%-regel, att man tar inte i sig, man spricker, men man lägger ändå in det med stabilitet och lite pondus och det. Och sen tror jag väl också att titta på lite vad som händer efter serven. Det är ganska många som inte tänker på liksom att vad ska jag göra efteråt? Det vill säga att det har någon form av plan. Det vill säga att okej, om serven går in då, exakt, där du har tänkt att den ska gå in, och serverturen kanske kommer cross tillbaka, vad ska du göra då?
Men vi fick en fråga till dig om det här. En av de här frågorna som kom in var liksom att få en kraftfull serv. Och jag vet att det är svårt då, för det ligger ju i tekniken, men har du något där,
liksom? Ja, alltså, kraftfull serve, jag tycker det handlar så mycket om...
Behöver man vara två meter lång för att få det?
Det här man kan lika gärna googla upp egentligen. Jag menar, alltså, det handlar ju dels kanske få komma upp en bit. Alltså, man tittar på de som slår riktigt hårda servar, de lyfter nästan från marken. Och det innebär att de har också ett väldigt bra knäböj för att komma upp så högt. Så då tittar man, jag brukar alltid peka på, kommer ni ihåg den här gamla ATP-logotypen som kallas för The Trophy Pose? Det vill säga att man står, om ni kommer ihåg den, de har ändrat den nu tyvärr, för jag tyckte det var ganska bra riktmärke sådär, på hur man ska stå. Den tycker jag, den håller fortfarande sådär, på något sätt, att det ska vara nästan som ett S liksom lite i kroppen. För att verkligen få nyttja liksom, ja, men hela slangbälleffekten med kroppen, alltså hela kinetiken och sådär. Knäna böjs ner och man följer med upp, och racket, armen följer med i någon follow through och så vidare. Man stannar inte liksom när man har slått bollen, utan den fortsätter att följa med kroppen och så vidare. Så att jag tror att där har du kraften.
Den där kraften, det där är bra tycker jag, att det sitter där. Slangbälleffekten var ett bra ord tycker jag. Jag fick ett tips en gång. När man ställer sig den här trophies posen, så ska det verkligen spänna. Det ska verka längs med sidan. Alltså längs med sidan, armen, underarmen, midjan. Skinnet ska spänna. Så då, och ska du slå, då får du den här slangbälleffekten. Det låter rimligt,
tycker jag. Och att det också vågat ha ett uppkast också, där man som på något sätt man får maximal effekt. Man får upp bollen högt och man träffar bollen lite högt för att få en bra vinkel på den så att den går in också. För det är meningslöst om man har en jättekraftfull serve och så väntar man ner bollen till huvudnivå, för då kommer den gå i nät. Så att, jag menar, det gäller ju verkligen varje delmoment måste ju vara maximalt utnyttjat för att verkligen få den här kraften. Så.
Det är ju koordinationen som är så svår. Det är ju tajmingen som är så svår. För att då anpassa kastet till just den här slangbälleffekten, då gäller det ju att man hittar en höjd på bollen som man hinner komma upp ordentligt. Och liksom veta när ska jag börja hoppa.
När börjar så kopierar man ju någonting. Och som du säger då, Rika, att när proffsen gör det så går det mycket snabbare allting. Och det när vi gör det så blir det lite långsammare och bollen sjunker ju lika snabbt fast man är proffs eller som man är amatör. För något sätt tyvärr. Så man står ju där och slår.
Tyvärr.
Det var dagens sanning.
Det kanske vi får bollen när vi får utveckla nya bollar.
Men vad fan ska man vara här? Jag kastar ju så högt upp. Fast det är typ gammal och trött, så det är därför. Men nej. Det finns ju folk som också bryter ner. Jag såg någon, jag undrar inte, någon i kvartsfinal bland tjejerna som har mycket, mycket enklare moment. Jag tror hon liksom håller racket brett där bakom och sen kastar hon upp bollen. Ingen sån här snurr eller pendelrörelse, utan bara racket är brett där bak och sen klipper hon bara till. Ungefär lite som en badmintonserve.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lite sådär.
Ja.
Eller badmintonserven, badmintonsmash.
Ja, det är lite spännande. Där är man ju på en, om inte annat, ja, det gillar jag, så är det ju på någonting det här att bryta mönster, göra helt annorlunda eller tänka helt annorlunda.
Sen är det många som inte heller, som inte tar ner bollen fast de har fått ett felaktigt uppkast, det vill säga att de kanske, ja men de kastar lite snett eller sådär, så är det många som servar i alla fall. För de tycker det är så pinigt och ska släppa ner bollen här i match och göra om allting och sådär. Men jag tror det kan vara ganska bra att faktiskt sätta i system att man står bara när man får ett perfekt uppkast. Sen så tar man ner bollen, för det blir så himla konstiga slag annars. Om man
då behöver man vara lite cool. Vilken har världens bästa serve skulle du säga? Vilken är den snyggaste serven? Vilken är din favoritspelare?
Ja, jag är inte så himla imponerad av servare. Jag tycker ju att någon som har förbättrat sin serv jättemycket på sista året tycker jag är Federer. Han har ju verkligen, det tycker jag är faktiskt imponerande med Nadal också, men Federer har faktiskt fått till en jäkligt bra kickserv och en bra placering och bra fart. Ja. Det har han verkligen förbättrat tycker jag.
Jag tror säkert Federer, det är, han har börjat köra knogtricket. Det är ändå det bästa för att få lite fart på bollen. Att när du träffar bollen så bara tryck in pekfingerknogen lite mot racket. Så jag vet inte, det är någon magi som sitter i den där jäkla knogen. För plötsligt så blir det lite svung på serven. Det är det Federer har kommit på och lyssnat på tennisvänner. Och plötsligt så satt den där. Ja, nej men det är väl bara upp och liksom gå till det högsta, där man har mest högt till tak och börja öva på uppkast.
Ja, det tycker jag.
Här hemma nu. Ja. 10 minuter om dagen.
Säger Serena.
Serena att vi hobbyspelare ska öva på uppkast.
Pratar om att man ska lägga ut racket framför vänsterdojan också. Det är en klassisk, man lägger liksom...
Nej, men berätta.
Nej, men det finns som klassiskt för att verkligen få till ett bra uppkast som alltid är konsekvent. Att man tar sitt rack och så lägger man änden på racket, det vill säga skaftet, mot vänsterfoten.
Ja. Så en bit framför, den ligger framför fötterna, bollen, racket helt enkelt.
Precis, rakt fram ligger i förlängningen av din kropp. Och sen ska du egentligen bara kasta upp så att den landar hela tiden på, i racket helt enkelt.
Det är bra. Bara för att man ser liksom. Ja, nej, däremot så hade hon lite tips på hur man kunde läsa motståndarens serv baserat på var någonstans man kastar upp bollen. Om man kastar upp den lite bakåt, då kan det bli en kick. Om man kastar den långt åt ena sidan, då siktar man säkert åt att skruva ut den. Om man kastar den lite mer inåt mot mitten så förmodligen så blir den placerad. Alltså man kan läsa placeringarna och på så sätt planera sin retur.
Nej, men jag vet inte om ni såg, när jag såg den här dokumentären med Agassi.
Ja.
Han pratade om att han efter karriären hade ett samtal med Boris Becker, Andre.
Ja.
Och Boris hade frågat... I just want to know something. Why did you always return so good on my play?
Uh-huh.
Och då sa André, därför att jag vet att när du slog den alltid in mot krysset när du la ut tungspetsen till vänster. Så han såg det på andra sidan, att han la tungan in, och då visste han exakt var han skulle komma. Då kan man snacka om att det är på en helt annan nivå.
Nej, men alltså då kanske du får hoppa ur carporten. Och,
precis, det är lite immigt här nu.
Det är lite annorlunda stämning nu än det var i somras.
Frukten är slut, vattnet är slut, allting är slut. Tack snälla Martin. Tack matchcoachen. Ja. Hoppas vi hörs snart igen i podden.
Ja, tack själv.
Ja.
Det gör vi säkert.
Ja, tusen
tack. Ha det så fint. Ja, samma. Hej, hej. Tja.
Och här kommer faktiskt ett meddelande på Matchcoach som just nu har ett kul erbjudande till alla poddlyssnare. Gratis videoanalys av både teknik och taktik. Och är du intresserad så är det så här att de första som anmäler sitt intresse och därefter skickar in en video från när du spelar får en kostnadsfri analys. Och det kostar annars 400 kronor. Tanken är att alla som analyseras också svarar på några frågor från Matchcoach efteråt och att analysen görs under februari månad. Den som gör själva analysen, han heter Erik Artursson och han är en riktig höjdare. Han är tennisspelare och tenniscoach som har spelat college tennis på division 1-nivå i USA. Han har junior-SM-brons och i dubbel och hundratals matcher i bagaget. Över 10 år som tränare har han jobbat från elitspelare till motionärer och nu kan han alltså ge dig en analys genom att bara du skickar in din video. Är du intresserad av det här så mejla på uppstuds till hej@matchcoach.se och skriv fri analys tennisvänner så får du instruktioner av hur allting fungerar. Kör hårt och lycka till!
Vi här spelade ju en underbar tennis i lördags.
Ja, det gjorde vi.
Tack
vi
för den.
Vi var först. Vi hängde på låset om man säger så. Vi kom ju till och med innan hela hallen var stängd med hänglås. Och så kom vaktmästaren och så gick vi in i en kolsvart hall. Du-dum! Lamporna tänds ut på en ensam bana en lördag morgon med kaffe i termosen. Nu min muggarna i tennisbanan.
Ja, precis. Och vi kontemplerar också, fan, vi måste ha bättre muggar.
Då övade vi faktiskt
serven.
Där vi ju i förra avsnittet så nämnde vi ju det och det kanske vi ska göra igen att du och jag har hittat ett utbildningsforum som heter Masterclass som är för alla möjliga sorters utbildningar och det är online, masterclass.com. Det kostar en slant om året men man, för att prenumerera på det, men då får du tillgång till alla utbildningar och modellen är att det är världens bästa inom varje kategori som lär ut och vi blev nyfikna, finns det någon för tennis? Ja men visst, det fanns Serena Williams. Så sagt och gjort så köpte vi den här utbildningen och förra avsnittet så gjorde vi en recension av själva tennisspelet och nu har vi kommit till serven.
Precis.
Jag ska läsa vad Serena skriver i sin workbook som vi hade med oss i tennisväskan.
Mm.
Då slog jag faktiskt upp på den första sidan så skriver hon så här, då finns det en liten kort text som är så här, a few facts about Serena Williams. Mm. Och hon börjar med att skriva så här, when asked in an interview aged 11, när hon var 11 år alltså, så frågade någon i en intervju henne what tennis player she would like to be. Och Serena svarade, I would want other tennis players to be like me.
Ja, oh, men gud.
Ja, men lite fint. Och nu var det ju då det. Då skulle hon veta att 2 40-plussare tågar in klockan 9 en lördag morgon. Pepp. Pepp som tusan med muminmuggar i handen. I Rönninge tennishall. Och ska,
just det.
Och ska spela ska som spela henne. Som...
15,
så hon bryter ner i 10
steg. Liksom.
Steg om det är 10. Hon har clear mind, toss, alltså uppkastet, form, alltså formen, contact point, den bollen träffar racket, pronation, det här vridet i handen, variety, alltså att variera sig, och adding power, liksom få till styrkan, kraften. Och hitting aces, att sätta service.
Vi koncentrerar oss på uppkastet och...
Contact pointen, va? Det här med hoppet kan man säga.
Ja, en sak kan man ju lugnt, om man tänker på serven så går det åt skogen. Så det är första slutsatsen som jag drar direkt. Och det kom vi faktiskt fram till i förra avsnittet också, att gör inte det här i match. Det alltså, blir det jätte, det blir, det, ja. Det går inte. Gör som vi. Ha en bästa kompis med sig. Så man inte behöver skämmas när man gör fel. När man övar.
Ja.
Just den här contact pointen, den här som hon beskriver. Då beskriver hon lite grann hur du ska träffa bollen. Alltså hur... Det här är så svårt. Det här pratade vi om i ett tidigare avsnitt också. Om man ska träffa bollen klockan 12 eller klockan 2 eller vad det nu var.
Ja, men
det
var, hur upplevde alltså, du nu att hon egentligen menar att man ska träffa bollen?
Alltså, det beror ju på vilken typ av serve du slår. För att om du vill att den ska... Nu kommer inte jag exakt ihåg hur det var. Men det spelar inte så stor roll. Om du vill ha en första serve som är rak och platt. Då behöver du ju inte pronera så himla mycket. Utan då gäller det liksom att bara slå in den i rutan med ganska lite spin. Mm. Men däremot så om du vill ha en som en säker kör med mycket spin som ändå ska gå över nät ordentligt och dyka ner sen i rutan och kanske studsa åt ena eller andra hållet, då behöver du ju få till en bra spin. Och då behöver man sätta spin på bollen i samband med slaget med hjälp av pronationen. Mm. Och det är ju det här som är intressant, att man kan göra det med vilje liksom. samtidigt som du böjer på knäna och väger över och får kraft i slaget med hjälp av kroppen och allt det där. Det är så himla många, många, många delar i serven som är så svåra att få ihop.
Sabrera en flaska champagne. Kan vi ha det som en metafor?
Mm, den är underbar. Den är
alltså
underbar.
Du bara sjunger en sabel genom någonting, eller hur? Då är det racket din sabel. Du kastar upp bollen, men istället för att slå på bollen som med racket huvud platt, så slår du den som en värja, alltså med ramen.
Ja. Jag förstår precis.
Träffa så flera gånger tills du har fått in den rörelsen. Och sen så behåller du den tanken. Men nu när du ska serva så ska du ju serva med ditt rackethuvud istället. Kastar upp armen, alltså sabeln som vanligt. Men precis när du ska träffa, då vrider du så blir rackethuvudet istället. Och där har du vridningen. Och plötsligt får du kan du få en liten skruv på serven. Där har du pronationen. Hon säger ju någonting om tossen. Mm. Hon säger att man ska hålla bollen i fingertopparna. Så om du håller det framför nu så tänker du att du håller bollen liksom högst ut på fingertopparna. Precis, och sen ska armen vara helt rak. Helt rak ska den upp. När handen är i huvudnivå, i nivå med huvudet, kanske nivå med ögonen typ. Då ska fingertopparna öppna sig som en blomma.
Mm.
Och släppa bollen på det sättet. För då får bollen inte så mycket...
spinn i sig.
Och hon säger, öva hemma på det här uppkastet bara 10 minuter om dagen. För där är det första... Det är som A och O-uppkastet. Men det andra hon säger som steg 2 sen, det är ju att man ska böja på benen och sen ska man hoppa. Alltså fötterna ska släppa marken. Och det...
gick sådär.
Det gick sådär, ja. Det gick fasiken sådär. Ja, det var för mycket överkurs för mig.
Jo, jag tänker så här, vi har egentligen inte svarat på frågorna som vi har fått egentligen i detalj. Eftersom det var ju inte riktigt matchcoach, kände ju sig inte riktigt bekväm med tekniken. Utan mer tänket på match. Och vi har ju faktiskt en liten bibel. Och då var min tanke, för hur ska vi liksom kunna bemöta det man vill veta? Och då tänker jag på att vi skulle kunna försöka se om vi kan hitta svaren på Katjas och Mikaels frågor.
Mm, och tenniskattens också.
Och tenniskatten också har ju... Och då tänkte jag att om man börjar med Katjas.
Hon skriver så här. Tror vi alla fått de vanliga instruktionerna så som göra sig så långt som möjligt. Hålla armen kvar och så vidare. Men hur får man faktiskt till det? Kan man bygga upp en serv på något sätt? Kan man bygga upp en serv? Det är lite intressant.
Ja, och vad säger vår tennis drillbook?
Ja, och det har du ju rätt i. Det här är ju en bibel. Den är ju saftigt tjock på 300 sidor. Då slår vi här som skolfröken.
Jo, men punkt 33 då på sidan 42. Här står det service repetition.
Mm.
När man tränar tennis så ska man alltid träna serven också.
Mm.
Man ska försöka, här är det roligt, det här är jätteroligt, nu ska vi stå så här. Players should warm up either with quick start orange and green balls or regular tennis balls, slowly increasing racket hand speed as they warm up. They should try to hit 25 spin, flat, slice and kick serves to each other in each box. Ja, men alltså, hur coolt är inte det? Du kör 25 stycken. Då måste du ha en hink.
Sen står det här, och den har inte jag tänkt på, att andas. Det har jag tänkt på i slagen. Men det står så här, motionsspelare tenderar att hålla andan i serven. Tenniskatten skriver, hur kommer jag högre? Hon skriver så här, jag kämpar på att träffa bollen högre upp. Får bollen högt men tenderar ändå träffa lägre än önskvärt hela tiden. Och då tänker jag att andningen kanske kan vara en liten bit på vägen för henne.
Just det.
Alltså att man ska andas in när du kastar upp. Andas in. Och när du slår till. Andas ut.
Oh, jag älskar det.
Få in den rytmen. Då kanske hon kommer upp lite höjden också. Det kanske ger den där sista knuffen.
They say bounce to themselves when they ball bounces, and they breathe out loud when striking the ball. Är det därför de låter?
Ja.
Är det därför de låter när de slår bollen?
Ja.
För att de tänker på andningen?
Ja.
Ja, men shit, nu fick jag en eureka här.
Ja, där gick Liljeholmen upp.
Jag skojar inte. Jaha, nu fattar man ju det. Det är därför de stönar. Alltså, jag
och då
dör.
Det är därför de låter i serven också, står det i mig nu. Det var hon, den här unga som spelade för några år sedan i Australian Open, tror jag, var som, hon verkligen lät. Ja, det är det. Så okej, tenniskatten. Lägg till ett ljud. En saftig utandning och ett ljud. Så kommer den där serven sitta som en smäck. Sen tycker jag att det här var roligt. Har du tänkt på det här? Att man ska titta på servrutorna på andra sidan. Och dela in dem i pizza slices. För att kunna placera. Matchcoachen pratar ju lite om det. Att börja placera och rikta serven. Så måste man visualisera servrutan på andra sidan då, på motståndarens sida, och dela upp den på ett bra sätt. Och då kan ett sätt vara att dela in den i pizza slices. Och då, om du tänker dig en fyrkantig pizza då, som du från mitten delar i pizza slices, så kan du visualisera den för att kunna liksom placera din serv.
Ja, det är roligt. Det är jättebra.
Ja, det är roligt. Min kommer lite random i pizzan, det kan jag säga. Det är som en liten oliv här och var, den här bollen. Nu ska du lyssna, som skriver, om man vill ha en kraftfull serve, vilka är de viktigaste faktorerna? Kan du se den på sidan 55, övning 48? Det här är alltså att sänka ner kroppen, böja ordentligt på knäna för att få ett...
Jag tänker också på påstricket där.
Ja, precis. Och påstricket är ju det vi kallar ett superbra tick. Det är ju för att få det här, vad som händer med racket, den här svungen bakom, innan man slår till helt enkelt. Den som sker, man står i trophy pose och sen svingar man upp handen. Och då la han bollar i en strumpa eller bollar i en ICA-påse. Och så svingade han det som ett racket istället. Om och om igen, då kan du...
Och lägg till knogen.
Ja, och då kan man svinga, då har man ju ingen boll som man träffar, utan man får in rörelsen, så det kan man göra gång på gång på gång. Och det var ett sånt här, en milstolpe för mig, för plötsligt så blev det något av serven. Alltså plötsligt hände någonting. Och den stod jag ute och övade på gräsmattan, det var hur bra som helst.
Ja, jag tyckte faktiskt att det var lite roligt. Ett tips vad det gäller fotarbetet. Mm. Rhythm isn't just for singing and dancing. Players need it for the serve too. Every step of the serve must work together like a well-oiled machine.
Mm.
If the service motion is jerky, then the serves will be erratic. One in, one out.
Ja.
There are many techniques to help with the maintaining your rhythm in tennis, such as yoga and breathing exercises to help relax. The biggest key is to maintaining good rhythm in learning how to control your serves and your nerves to breathe smoothly through through every stroke.
Mm. Ja, det där är härligt. Och jag säger det att det är det jag säger. Nu ska jag prova att spela med hörlurar och kanske ha musik. Det är, nu ska jag prova det. Nästa gång vi spelar, nästa lördag vi spelar, ska jag liksom ha mobilen och hörlurar och lyssna på musiken och spela. Se vad det gör då. Vilken är? Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now I'm naked. You say I'm a kid. My ego is bare. I don't give a shit. And it goes like this. Tell me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger.
Presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.